Når du har med dig vår frid från Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus, låt oss be. Herre, du har lovat att två eller tre är församlade i ditt namn. Där ska du vara mitt ibland. Herre, vi är här samlade i ditt heliga och dyra namn. Och vi ber att du ger oss ögon som ser, öron som hör och hjärtan som tror och förtröstar. Allt detta ber vi om i Jesu och frälsarens namn. Amen. Jag har alltid sett det som en mycket stor ära att bli bjuden till bröllop. Det är en stor och fin högtid. Och att få vara med och dela din nygiftas glädje är alltid lika underbart och trevligt. Men när det gäller att ställa till med bröllop så måste man börja i god tid för att planera. Och vill man ha ett riktigt stort bröllop så kanske man får börja till år i förväg med sina förberedelser. Inget ska lämnas åt slumpen på den här stora dagen. När den väl inträffar så vill man att allting ska klaffa precis perfekt. Det är inte så länge sedan det var ett stort bröllop i Stockholm. Kungens enda son skulle gifta sig. Där hade förberedelserna gjorts mycket, mycket noggrant. Där var inbjudningarna utskickade i mycket god tid. Menyn var bestämd långt, långt i förväg. Klädseln likaså. Och som vanligt vid ett kungabröllop så var den massmediala bevakningen intensiv. Och allt förlöpte utan några som helst missöden. Det måste sägas att det var ett mycket, mycket lyckat bröllop. Och alla tycktes nöjda och belåtna. Det bröllop som vi läste om här i vår predikotext blev lite annorlunda. Nu var det också väl förberett, men ändå så blev det mycket märkligt. Folk var inbjudna och när det närmade sig den stora dagen så fick de ytterligare en påstötning om att nu är det snart dags. Men så är det underliga som inträffar. Man vill inte komma. Man är bjuden på bröllop, men man vill inte komma. Så man är bjuden till ett kungligt bröllop. Och så många man säger. Men på nytt så skickar kungen ut inbjudan. Och låter säga, jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min djurboskap är slaktade. Och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Tänk vilken iver kungen visar. Så angelägen han är om att gästerna ska komma. Ja, nu kommer de i alla fall. Nu kommer de löpandes för alla möjliga orter. Nej. En del bryr sig inte alls. Utan bara går sig iväg. Det är som om det regnar. Det känns viktigare att gå ut på åkermarken. Eller fortsätta med affärerna. Och en del till och med griper kungen tjänare. Och misshandlar det. Och en del av den dödar man. Vilken oerhörd skydd emot kungen. Man får en vänlig inbjudan och svarar med att döda budbäraren. Då förstår vi ju att kungen har nitsknat till. Han blir mycket arbetsfulle och han skickar ut sina trupper. Och låter döda mördarna. Och han bränner ner deras stad. Men han är fortfarande fast besluten om att bröllopet ska äga rum. Så han skickar på nytt ut tjänare och inbjuder. Och då säger han till dem att allt är klart för bröllopet. Men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen. och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Visst är det en underlig kung. Tjänarna står vid vägskälen och ska bjuda in vem som än passerar där till ett kungligt bröllop. Så hade nog inte vår kung gjort om inte de inbjudna hade behagat komma till prins Filips bröllop. Men nu blir i alla fall bröllopssalen fylld med bordsgästestånd. Folket intar sina platser och allt ser bra ut. Så kommer kungen in för att titta till sina gäster. Och då lägger han märke till att det är en som skiljer sig från i övrigt. Han har inga bröllopskläder. Jag vet inte hur det var på den tiden, men kanske var det så att alla skulle ha samma kläder. Kanske fick man kläder när man kom dit som man skulle ta på sig. Jag vet inte. Men i alla fall, kungens halkuren märker direkt. Där är en som saknar rätta kläder. Han har alltså inte iakttagit vad som gäller för bröllopet. Men vi ska lägga märke till att kungen tilltalar honom mycket vänligt. Han säger: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Han ger honom chansen att svara på den, förklara sig. Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Men mannen, han svarar inte. Han tiger. Och då är det slut med kungens tålamod. Han ger order om att mannen ska bindas till händer och fötter. Och han ska kastas ut ur bröllopssalen. Och där utanför är det mörkt och hemskt. Där gråter man och gnisslar tänder, säger Jesus i sin liknelse. Ja, det här är alltså en liknelse som Jesus framställer för folket. Han vill alltså på ett enkelt sätt förklara vad det är som gäller med Guds rike och kallelsen. Han vill att den här liknelsen ska åstadkomma eftertanke hos judarna. Han är oerhört angelägen om att vi ska lyssna och inse hur viktigt det är att vi lyssnar och hörsammar kallelsen. Det första som blev judna, det var ju det utvalda judafolket, det så kallade egendomsfolket. När de föraktade kungens inbjudan, så gick budet till hedningarna. Men vi ser här att Jesus varnar både judar och hedningar för att domen drabbar alla som föraktar Guds nådiga inbjudan. Judarna visar sitt förakt på två sätt. En del genom att inte bry sig. Man bryr sig inte om inbjudan. Och andra var rent aktivt emot det. Man visade aktivt sitt förakt. Ja, det gick så långt så att man misshandlade och även dödade de utsända tjänarna, alltså profeterna. Det talar Jesus om att ni mördar och dödar profeterna som är sända till. Hedningen här, han visade sitt förakt genom att inte använda de föreskrivna bröllopskläderna. Judarna, de dödade, och deras stad nedbränns då. Kanske var det en förutsägelse om Jerusalems förstöring år 70. Hedningen blir utkastad i mörkret, där det ska vara gråt och tandagnisse. Hörrni, när det gäller den eviga straffen, så är det inte bara Jehovas vittnen som förnekar dem. Och nej, det avvisas också även i den så kallade kristenheten. Man vill inte acceptera denna hemska tanke. denna hemska lära. Men det hjälper ju inte om vi kör huvudet i sanden och inte vill höra talas om. Bibeln talar så oerhört klart och tydligt om detta. Och Jesus, han nämner det på otaliga ställen i Bibeln. Vi kan inte tänka bort eller önska bort de eviga straffen. Jesus säger i Matteus 8:12, rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. I 13 kapitel säger han, och det ska kasta den i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. I 24 kapitlet, och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder. Och i 25 kapitlet, kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Det är bara ett axplock. Varken kyrkomöten eller biskopsmöten kan övertyga mig om att det inte skulle finnas ett helvete. Alltså ett tillstånd som är så hemskt att man ryser in i märgen när man tänker och hör om det. Det är inget populärt predikoämne, men det är helt ofrånkomligt. Mina vänner, det är inte till en begravning som kungen inbjudit i. Det är till ett bröllop. Det är till en fest utan dess like. Jesaja skriver, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja med bästa vin, väl klara. En så vacker beskrivning. Det är inga grumsiga vinflaskor som sätts fram, när det är vin som är väl klara. Det är till den himmel och den salighet som Gud inbjuder till. Och alla människor, alla slags människor, kallas till denna glädje. Gå därför till vägskälen och Gud till bröllopet, alla som ni träffar på. Det var uppdraget. Denna uppmaning till att bjuda in, vad påminner den om? Jo, Jesu missionsbefall. Och därför ut och gör dem och dem till lärjungar. Nej, gör alla folk till mina lärjungar. Och vi vet ju att det är Guds vilja att precis alla ska komma. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta för att inse om sanningen, säger Paulus. Bröllopskläder är rubriken över den här söndagens text. Mannen i vår text, han saknade bröllopskläder. Han var inte naken. Nej, men han hade inte bröllopskläder. Han hade kommit i en klädsel som han tyckte kunde duga. Ibland när vi blir bjudna på något ställe där vi ska gå ut en sväng, så tittar vi in i garderoben och letar efter något som vi tycker kan passa för tillfället. Tja, det här kan väl duga i fält, tänker vi. Men om inbjudan gäller till något riktigt stort och fint evenemang och det uttryckligen står vad som gäller, då duger inte vad som helst. Då kan vi inte dra på oss något som vi själva tycker kan vara. Du har fått en inbjudan till Guds rike. Kallelsen är allmän. Det gäller alla. De rätter som serveras är evangeliet om syndernas förlåtelse. Dopet till syndernas förlåtelse. Kristi kropp och blod utgiven och utgjuten till syndernas förlåtelse. Och mina vänner, klädseln står angiven och inbjudan. Den heter rättfärdighet. Men den klädseln, den äger vi inte själva. Den hänger inte i din och min garderob. Det som hänger i den garderoben är totalt odyktigt för ändamålet. Jesaja, han beskriver vad det är som hänger där. Han säger: alla våra rättfärdiga gärningar är som ett smutsigt klädsel. Och vi ska lägga märke till att det står inte att det är våra onda gärningar som är det smutsiga. Det hade vi ju kunnat acceptera. Nej, det heter att alla våra rättfärdiga gärningar är smutsiga. Alltså vår allt eget beröm är helt och hållet uteslutet. Bröllopsklädseln heter rättfärdighet, och det är Kristi rättfärdighet. Och det är så fint med den. Den passar till både män och kvinnor och barn. Och den är inte massproducerad. Det är inte någon jordisk textiltillverkare, några barntillverkare, barnarbetare som har gjort den här. Men den är framtagen på Golgata kors. Och den var inte billig att ta fram. Den kostade vår kära frälsares oskyldiga lidande och död. Våra liv är långt ifrån perfekta, men hans liv var perfekt. Våra liv är fulla av synd. Hans liv var fullkomligt syndfull. Vår död är en följd av just synden. Men hans död, det var en död i vårt ställe. Det var en död i syndare ställe. Och hans död innebär liv för oss. Då kommer till sist frågan: hur blir jag ägare till denna klädnad? En klädnad som gör mig till en rätt gäst, en värdig gäst vid måltiden. Jag i Galaterbrevet så heter det: alla är ni Guds barn genom tro på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. I dopet så blev du iklätt Kristus. Genom tro på Jesus så är du rättfärdig. Det finns inte någon egen prestation i detta. Det handlar inte om någon avgörelse från din sida. Nej, det är uteslutande Guds nåd och Jesu Kristi förtjänst som gäller. Iklädd hans rättfärdighet så kommer du inte att kastas ut i den mörker där man gråter och skär tänder. Nej, den som tror på frälsaren, han har övergått från döden till livet och kommer aldrig under någon dom. Då är du salig för inte, frälst utav nåd, efter Guds fasta evighetsord. Utan förskyllan fick syndare nåd och förlåtelse. Äran, äran, den ska Jesus ha, upp på jorden och i himlarna. Han har borttagit alla synderna. Amen. Halleluja. Jag lovar vår Gud och välsigna dig, som med sitt ord trösta, lär, bemana och varna oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod i till ände, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.